Det är säkert inte obekant för er att det finns olika uppfattningar om rättfärdiggörelsen. Och då kan man ju fråga sig, är Bibeln så oklar att man inte kan enas om en så central och viktig sak som vad som är bibliskt när det gäller rättfärdiggörelsen? Ja, man kan ju fråga också när det gäller andra ämnen om Bibeln är oklar. Det finns olika uppfattningar om nåden som vi sjöng här om. Det finns olika uppfattningar om Kristus som vi sjöng om här, Kristus alena. Det finns olika uppfattningar om människans frihet. En del menar att människor har frihet att avgöra sig för Gud, alltså frihet också i andliga ting. Så det hänger på hur människan använder sin frihet. Och det finns olika uppfattningar om till exempel utkårelsen. Är inte det en fruktansvärd och konstig lära? Och vad lär egentligen Bibeln om utkårelsen? Jag tänkte jag skulle beröra de här sakerna lite grann, men det ska inte bli så långt för att det här är slutet nu på en serie föredrag och man kan inte orka hur mycket som helst. Jag ska försöka att vara ganska kortfattad. Men låt mig börja då med rättfärdiggörelsen som är ämnet. Rättfärdiggörelsen, är Bibeln oklar? Ja, det är enligt min mening rätt så obegripligt att somliga kommer fram till den uppfattningen att det finns ingen rättfärdiggörelse att ta emot. Det är något som fattas, det är någonting som vi först måste göra. När Bibeln är så klar och undervisar om detta ämne gång på gång, och inte minst i Romarbrevets femte kapitel. Men det kan vara så att vissa termer lurar oss. Ordet rättfärdiggörelse, det är inget bra ord. För där är ju inbyggt i själva ordet göra. Rättfärdiggöra, rättfärdiggörelse. Varför har vi fått ett så dumt ord när det i Bibeln står frikännande dom? Att bli förklarad fri. Bakgrunden är att vi är fångar. Vi med rätta förtjänar att förkastas från Gud. Vi är andligt döda och vi har gjort uppror mot Gud. Gamla testamentet starkaste ord för synden, det är att göra uppror. Vi är upproriska mot Gud. Vi har gjort uppror och vi sitter där i fängelsehålan i mörker. Och så kommer då budskapet om, hur blir det nu inför domen? Ska vi då fördömas, som på grekiska heter katakrima, som är motsatsen till rättfärdiggörelse, eller som det borde översättas, en frikännande dom. Kata, det betyder ner, tummen ner. Nu ska domen fällas, det är frågan om i domstolen. Kata, ner, krima, dom. Kata, krima. Vilket är då motsatsen till frikännande dom. Dikaiosis. Och dikaiosis, det är då ingenting som vi gör, utan det kommer från Gud och vi skulle säga tummen upp. Och vilket fantastiskt budskap. Vi är alltså fångad i mörker och undergång och så kommer du fri. Kan ni tänka er? Du fri. Du frikänd. Not guilty. Hur är detta möjligt? Och har man då fått det till att jo, det kan vara möjligt, nämligen om du gör en viss sak. I alla fall om du visar lite tacksamhet mot Gud. Någonting. Och Bibeln lär så tydligt att det är en parallellitet mellan den fördömelsedom som Adam har dragit över sig och den frikännande dom som den andra Adam, nämligen Kristus, har givit oss. Nu ska jag inte läsa innantill och upprepa det som står här i boken, men sista kapitlet handlar just om den här saken, om rättfärdiggörelsen. Men vi har kanske blivit lurade av, när Bibeln översattes till latin, vulgata, så blev det ordet justificatio. Och ficatio, det betyder alltså något som görs, ett görande. Och då tänker man, jag måste göra någonting. Och så har man lärt ut att Kristus har ju gjort något fantastiskt. Vi kan gå med på att det finns en allmän försoning, men ingen allmän rättfärdiggörelse. För det fattas ju någonting, att vi ska göra någonting. Det finns ingen frikännande dom att ta emot. Men vad ska vi göra då när vi sitter där och ska dömas? Och då kommer vi in på, vad förmår vi göra? Jo, vi förmår ingenting. Det slog mig när jag den här veckan läste Hesekiel i den här fina andaktshäftet Meditation som Wells ger ut. Den här veckan handlar om nåden, och så läser man samtidigt Hesekiel. Och har ni tänkt på, när ni läser Hesekiel, hur den klargör, hur är det med vår förmåga egentligen? Om man bara tittar på de första kapitlen, tittar lite till exempel kapitel 2, så kommer det gång på gång: vi har gjort uppror, vi har gjort uppror, ni har gjort uppror. Gud talar till folket och säger via Hesekiel: jag sänder dig till Israels barn, till det avfälliga folken. Alltså Israels barn, som har fått en utvalt uppdrag, förs ihop med det otroende, avfälliga folken. Jag sänder dig till Israels barn, till det avfälliga folken, som har gjort uppror mot mig. Och det är ju det stora problemet i världen, att vi människor har gjort uppror mot Gud. När ni lyssnar på nyheterna så märker man att vi har gjort uppror mot Gud. Vi hör om det hela tiden. Det elände som vi ser i världen har sin grund i att vi har gjort uppror mot Gud. Och så kommer det om och om igen. Det är så ofta så att ni måste ha märkt det om ni har läst Hesekiel. Ett par rader längre ner i kapitel 1 så står det: tala till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan. Och så några rader längre ner: vare sig de lyssnar eller inte, för det är ett upproriskt släkte. Och så några rader till längre ner: det är ett upproriskt släkte. Och så två rader till så står det: för det är upproriska. Varför måste det sägas så många gånger? Och så fortsätter det om och om igen. Kommer till tredje kapitlet: Israels hus vill inte lyssna på dig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan, för det är ett upproriskt släkte. Och så lite längre ner, samma kapitel: för det är ett upproriskt släkte. Riktigt tjatar in det, säger samma sak om och om igen. När jag talar med dig ska jag öppna din mun, och du ska säga till dem, så säger Herren Gud: den som vill lyssna ska lyssna, och den som inte vill får låta bli, för det är ett upproriskt släkte. Hör ni hur det hamras in? Och detta gör att man så ofta missförstår den bibliska undervisningen, och den allra viktigaste, om vår enda räddning, om vad nåden innebär, om vad befrielsen innebär, om vad den frikännande domen innebär. Och så har man fått till det: jo, det kan bli en frikännande dom om du gör en viss sak. Låt oss då se vad Paulus stryker under i det femte kapitlet. Han säger att den frikännande domen är en gåva, en överflödande gåva. Det är en väldigt parallell mellan den första och den andra Adam, för genom den första Adam kom fördömelsedomen, och genom den andra Adam, den frikännande domen, den har kommit långt innan jag föddes, långt innan jag gjorde vare sig det ena eller det andra. båda sakerna har ett rum. Men det är också en skillnad. Den frikännande domen är överflödande. Kom ihåg när jag reagerade över Bibel 2000 när de översatte i psalm 23 om frälsningens bägare. Så istället för att översätta som står den överflödande. Det rinner över alltså. Inte bara som man då översatte upp till kanten. Upp till kanten. Det är ju bra om man fyller ordentligt ändå upp till kanten. Men vad Bibeln säger om nåden eller om den frikännande domen, den är överflödande. Så det är inte helt parallellt med dödsdomen på grund av Adam. Den har kommit precis, exakt till oss allihop. Men här överflödande rik. Och är inte det man förvånas över när man läser Bibeln och ser hur syndiga vi är. All den nåd som Gud visar, och så syndar man. Och så dyrkar man av gudar. Och så vänder man Gud ryggen. Och så visar man sin upproriskhet gång på gång. Och ändå så kommer den överflödande nåden om och om igen. Och till slut när den har kommit om och om och om igen, så kommer det då detta: ni måste förskingra, straffdomen kommer. Men Gud vill inte. Hans hjärta vänder sig i det. Han säger, jag vill inte straffa Efraim. Jag vill inte straffa dig. Men vad är då problemet? Varför går de flesta människor förlorade? Den här andagshäftet säger några verkligt bra saker på pricken. Vi som inte är så kunniga i datorer som min fru och jag till exempel, vi tycker, men vad är det här för någonting? Nu slänger vi ut den här datorn. Och det funkar inte, det låser sig, eller kommer de error. Fel. Och så kommer någon av barnbarnen och så säger, men hörru du, det ska inte vara så här. Så det var inte datorn som var felet, utan det var mitt fel. Och på samma sätt är det här när man säger, ja, men om Gud är så god och nådig, hur kan det då komma sig att så många går förlorade? Och det är precis samma sak, att vi människor säger, ja men det är Guds fel. Varför gör inte Gud så? Det är Guds fel. När det är som på det här med datorn, det var inte datorns fel, det var mitt fel. Jag hade gjort fel. Och på samma sätt är vi är felet är att vi är upproriska mot Gud. Vi är upproriska mot Gud. Och hur ska det då bli någon förändring? Det som har kraft att föda på nytt, det är den frikännande domen. Inte ett halvfabrikat, något som kan bli en frikännande dom. Utan en frikännande dom till mig som inte är värd det. Som är förlorad i mig själv. Jag ska inte dömas fri. Jag borde inte dömas fri. Och så helt oförtjänt så döms jag fri. Hur kan jag göra det? Bara på grund av Kristus och vad han har gjort. På grund av Kristi rättfärdighet. Ingenting hos mig. Ja, hur kan man ha olika läror om vad människan kan göra? Att det hänger på hennes avgörelse. När Bibeln så tydligt säger att vi kan inte komma till tro av oss själva. Vi måste födas ovanifrån. Alltså genom evangeliet, genom den frikännande domen. Ja, men det borde väl alla kunna fatta, för nu är det med parallellen med den första födelsen. Kom vi att säga, jag ska födas av den mamman. Hon ska vara sån och sån, och jag ska ha de egenskaperna. Vi kunde inte bestämma ett skvatt. Vi blev födda. Och så är det också med trons upptändande. Det är inte min förtjänst till någon del. Jag har inte valt någonting. Och säger inte Jesus, ni har inte utvalt mig. Och så säger han, jo, jag valde Jesus. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Ja, men är det inte orättvist då när Jesus säger, många är kallade, men få utvalda. Och då kommer vi in på en annan sak där man tycker då att Bibeln är väl oklar. För hur är det egentligen med utkårelsen? Och då måste jag stryka under att alla Bibelns läror kan förvanskas och missförstås, därför att om vi utgår från våra tankar och våra funderingar, då blir det missförstånd. Utan man måste, som Bibelkunds hedersordförande sa, släpp dina tankar och gå in i bibelordet. Nu talar jag om Hugo Odeberg, som vi valde till hedersordförande när stiftelsen hade kommit igång efter 68. Vi måste lämna de egna tankarna, och när det gäller utkårelsen så måste man ju ha klart för sig att det är ingen lära för den icke-troende, utan den har med evangeliet att göra. Den hör till evangeliets område, och den är till för när jag då ängslas. Tänk om jag förlorar tron i denna onda värld. Det är inte som en del säger, att den där hemska vedermödan, den kommer. Jag läste nyligen en bok som jag ska skriva om i nästa nummer av Biblikum, att vedermödan, den kommer 2037, tror jag det var. Nej, det var kanske det, några år tidigare. Och så skulle det hända det, och så skulle det hända detta, men man skjuter det fram. Vedermödan, den är nu. Vi hörde det i de tidiga föredragen om i lidande, och vi blir anfäktade. Hur ska det gå? Och hur ska det? Då är det en del av evangeliets tröst till den troende om utkårelsen. Hur Gud redan långt innan du blev orolig och funderade har dig på sitt hjärta och tar hand om dig och bär dig och hjälper dig. Vad är det då som fördömer? Jo, det är att vi förkastar Guds omsorg. Vi förkastar vad Gud har gjort för oss. Vi förkastar vad han lovar mig. Vi förkastar den frikännande domen. Jag blir inte fördömd för att jag har missat det budet, och jag har missat det budet, och jag har gjort fel där, och jag har gjort fel där. Utan vad är det som fördömer en människa? Jo, det enda som räddar henne, det vänder jag ryggen. Och vad det som var det eländiga då med det folk som Gud gav ett särskilt uppdrag, judafolket eller Israel. De fick ett särskilt uppdrag att ta hand om och bevara och förmedla Guds uppenbarelse. Men hur skulle vara Guds tjänare, men hur var man? Man svek, de allra flesta. Men det finns en rest också bland dem. Och liksom det finns bland hedningar. Men de flesta, de vänder Gud ryggen. Nå, man kan också missförstå detta med nåden. Låt mig läsa här hur kraftigt Paulus undervisar om nåden. Han säger, men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om det är många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och så kallas denna nåd då för gåvan. Och så upprepas det gång på gång. Domen kom genom en enda och ledde till en fördömelsedom. Men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till en frikännande dom. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände, hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Alltså, och så säger han samma sak en gång till. En endas fall ledde till en fördömelsedom för alla människor. Här ser vi alltså att det är många, och alla är precis samma sak. För alla, det är många. Och därför säger Bibeln ganska ofta då, när man menar alla, säger det många, utgjutet för det många till syndernas förlåtelse. Det är alltså utgjutet för alla till syndernas förlåtelse. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelsedom för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till en livets frikännande dom för alla människor. Liv och död. Ni märker till att den fördömelsedomen, det var en dödens dom. medan den frikännande domen, den är livet som det enda som kan ge oss liv. Och vad sägs då om detta? Jo, Bibeln säger så klart och tydligt: den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså den som inte förkastar den frikännande domen. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Aldrig någonsin skiljas från mig. I samma bok, Johannes, så står det i 5:e kapitlet: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Alltså, frikännande domen, den är till liv. Så vilket elände att man då framhärdar i sin upproriskhet och inte vill lyssna till detta. Och ni vet hur svårt det kan vara. Ni möter kamrater och ni talar om: ja, men tänk fantastiskt vad Jesus har gjort för dig. Tänk att du helt oförtjänt har syndernas förlåtelse. Alla dina synder är förlåtna. Dina värsta synder är förlåtna. Bara för Kristi skull. Kom inte dragande med det här nu. Jag är inte ett dugg intresserad av detta. Men att Gud om och om igen då kommer med frälsningens budskap till detta folk som hela tiden vänder Gud ryggen i upproriskhet, det säger oss någonting. Att Gud är så angelägen och han kan göra upproriska till troende. Och hur kommer det sig? Jo, bara genom honom. Så att den som då har blivit troende kan han säga så här: jo, jag blev troende tack vare att jag räckte upp handen och jag gjorde så och jag gjorde detta. Utan han måste tvärtom säga: jag kan icke fatta det. Och när man säger jag kan inte fatta att så många går förlorade, så borde man istället säga: jag kan inte fatta att någon blir salig. Jag kan inte fatta att någon upprorisk blir omvänd. Det är ju det stora undret. Stora miraklet. Om nåden, som man ofta förvandlar till att vi får lite hjälp av Gud. Ibland har man framställt nåden så att du får en viss nåd. Nu hänger det på dig om du tar vara på det kapitalet. Du får lite nådekraft, lite nådespensin. Och det är din uppgift nu att köra så du tar dig fram till nästa gasoline station. För om du gör det, då belönas du så att du får tanka ytterligare en del. Och så blir det en nådetrappa, och om du hela tiden tar vara på de här nådekrafterna du får, då kan du så småningom bli frälst och bli räddad. Men så är det ju inte med nåden. Är det av nåd, står det, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Romarbrevet 11:6. Kan det sägas tydligare? Och att man inte förstår vad nåd är, det beror på att man blandar samman lag och evangelium. Och där är ju också Bibeln så oerhört tydligt att vad lagen handlar om, den riktar blicken på ditt hjärta och dig själv och avslöjar att där finns det ingen hopp. Där finns det ingen räddning hos dig själv och i ditt hjärta. Evangeliet riktar inte blicken på dig själv och i ditt hjärta, utan på Kristus och vad han har gjort för dig. Och bara det ger hopp och glädje och har kraft att omvända. Om vi hade tid skulle jag gå igenom den bibliska grundtextens ord för de här begreppen om rättfärdiggörelse, om tro, om synd, om nåd. Men det skulle nog föra för långt. Jag tror jag ska, eftersom jag har lovat att inte vara långrandig, citera någonting ur just det jag nämnde om andakterna den här veckan, som handlar om nåden. Och då berättas det i tisdags, så nämns det här om att en pastor här, han fick besök av ett par missionärer från mormonkyrkan. Och då försökte han förklara detta med nåden. Vad det är för någonting. Och då sa de här mormonerna, visst, vi tror på nåden. Men med nåden är det som åran i en eka. Om man har nåden för den ena åran och så kör man bara med nåden, så går det ju runt, man kommer inte fram. Du måste också ha den andra åran som är dina gärningar. Och så har du nåden där och så har du dina gärningar där och så ror du så här och då kommer du framåt. Hur kan man driva en sån lära om man är lite intresserad av Bibeln? När Bibeln så klart tydligt säger, är det av charis, av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåden. Nåden är en gåva som du tar emot och nåden är den här överflödande, upprepande, frikännande domen som vi ska förkunna. Att det har blivit en viss förvirring beror på, tror jag, här i Norden, att tre riktigt duktiga teologer i Norge var förvirrade på den här punkten. De var väldigt klara och hjälpsamma och fina på många sätt. Jag tänker på Olav Wallen Sennstad, jag tänker på Carl Fredrik Wisslöf och jag tänker på Øyvind Andersen. Många av er har väl känner igen några av de här namnen. Men de tre, de går ut och säger, denna lära att det finns en frikännande dom för alla människor, det är en falsk lära. Det finns en försoning för alla människor, men sen måste det göras någonting av dig för att det ska bli en rättfärdiggörelse av. Och Olav Wallen Sennstad har skrivit en bok som heter just Rättfärdiggjort av tro, utgiven i Oslo. Och där så går han till angrepp på den objektiva allmänna rättfärdiggörelsen. När det gäller vad som står i Romarbrevet så medger han först att egentligen, om man nu läser den norska översättningen från 1930, så står det ju faktiskt enligt denna översättning, och det kan inte vara något tvivel om det, sen rätt och slett inte vara tvivel om att Paulus lär en världens rättfärdiggörelse. Men så fortsätter han och säger att det är felöversatt. För att i 18:e versen så finns det inget verb och dessutom så står det för det många. Det är alltså inte för alla. Det är ingen allmän rättfärdiggörelse. Men den här texten visar så tydligt att det är en fördömelsedom över alla människor. Och det är en frikännande dom till liv. En livets frikännande dom för alla människor. Det går inte att komma ifrån och den norska översättningen har inget fel alls. Jag citerar den i den här boken som rekommenderas. Där står det i den norska översättningen helt korrekt. Alltså, lite som ens fall blev till fördömelse för alla människor, således blev också ens rättfärdiga gärning till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. Och Luther översätter på samma sätt. Vi nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Vilket stämmer helt med grundtexten. Så för att anknyta då till ämnet, är Bibeln oklar? Nej. Bibeln är klar, men vi gör den oklar genom att vi startar inte i det bibliska ordet utan i våra egna föreställningar och i våra egna tankar. Amen.